Värvet görs i samarbete med Acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia.
Så det går liksom inte att jobba sig bort från en depression genom att vara framgångsrik. Snarare så gör det att man blir ännu mer ensam och att depressionen kan nog bli ännu större. Mm. Jag minns att jag körde hem från mitt jobb på rally-tv som det hette på 90-talet. Och då körde jag hem på en kväll på motorvägen och då kom depressionen typ vid Mörby centrum och när jag var vid Lahäll så var den framme. Det var som att jag föll hela vägen.
Johan, Johan Reborg är juristen som blev reklamfilmsregissör, som blev skådespelare, som blev ståuppkomiker. Men vid sidan av den huvudsakliga karriären har han också fotograferat, mer om det senare, och varit öppen med att han inte alltid mår toppen. Och det ska också avhandlas i detta 538 avsnittet av Värvet med Johan Reborg. Är det okej att vi bara bränner igång?
Det tycker jag låter rimligt.
Nej, men jag är så himla glad. Du vet, jag har ju varit på dig i flera års tid.
Ja, och jag har alltid tänkt att jag precis varit där ju. Men det kanske var flera år sedan.
Ja, det var 10 år sedan. Drygt. 10 och ett halvt.
Jag tänkte att det var föregår. Nej, det är inte föregår, men ja. Är det 10 år sedan? Mm. Wow, okej. Okay.
Och jag tror ju, jag har ju sagt till dig också att, vilket var kanske dumt, men jag kände ju första gången att det var som ett misslyckande. Alltså att jag inte var någon bra.
Aha.
I samtalet. Oj. Med dig. Men nu har jag lyssnat på den igen och det var inget fel på den intervjun.
Nej, jag har gjort dåliga intervjuer och de brukar jag känna av själv.
Ja.
att det var dåligt. Så det gjorde jag inte med dig alltså, men rent generellt.
Nej, men att det skär sig lite, va? Eller?
Jo. Jag fick en fråga på en presskonferens här inför Kenny Starfighter. Som var märklig så här. Jag har inte sett den här första tv-serien. Men tycker du, med tanke på hur klimatet ser ut idag, skulle den fungera den idag? Så vad menar du? Vadå, efter MeToo och så? Ja, men hur ska jag kunna svara på det? Du har ju inte ens sett serien.
Mm.
Så då skar det sig lite. Jag tyckte det är så korkat att ställa en fråga som ska då kritisera någonting som man själv inte har sett. Utan man har en fantasi om hur den är. Så då skar jag sig lite gärna. Men det var mer för att jag tyckte att det var lite slarvigt inte åtminstone se ett avsnitt. Om man nu skulle ställa en sån fråga.
Ja, det kan man ju tycka.
Det kan man tycka är rimligt, ja.
Så att jag har liksom i flera års tid då projicerat upp en bild av den här, alltså det här Johan Reborg i Värvet var mitt stora misslyckande.
Och
sen som sagt, det var inget fel.
Ja, okay.
Det enda var möjligen att du hade lite integritet.
Ja, jo, men det har jag ju. Mm. Alltså, och den är svår att ta sig igenom, det kan det vara, för jag kan vara väldigt reserverad tills jag känner ett fullt förtroende, då brukar jag ju släppa. Men det har nog att göra med att man har åkt på däng några gånger när jag har öppnat upp mig för mycket för någon som inte kan vårda det.
Mm.
Så då blir man ju stängd. Eller jag blir i alla fall.
Mm. Men redan då fanns det grejer som fick dig att börja ticka, märkte jag. Det var bara liksom prata lite ISO, typ. ISO-tal. Så
lossnar jag lite.
Så tinar det upp lite.
Ja, men jag kan vara så ibland. Jag vet inte. Det är nog inte bara du som har känt så.
Men det jag vill åt är, för att det inte ska bli så liksom centrerat kring mig, är just det här att jag har tänkt på det här som mitt stora misslyckande. Det var tydligen inte det, visade sig sen i efterhand. Men har du liknande jobb som känns traumatiska för dig, men som i själva verket, ja, men det blev rätt okej.
Okay. Ja, men det har jag haft. Men det hänger mer ihop med när ambitionen liksom, som man har haft, möter verkligheten, vad det blev. Så har jag vid några tillfällen känt så här att jag är tvungen att justera. Liksom justera in mig att jag vet när vi gjorde Percy tårar, så det är ju jättelänge sedan. Men det var i alla fall starkt minne av liksom. Jag led varje gång det sändes. Jag tyckte att det var ett katastrofalt misslyckande. Och sen så, om det var flera år senare, så tittade jag på några avsnitt. Och så tänkte jag, men gud, det här var ganska kul. Det är en rolig sketchserie.
Mm.
Men jag tror att det hängde ihop med att då hade jag hade liksom ambitioner att göra något helt annat egentligen. Men som jag egentligen inte gjorde.
Nu handlar det om familjen Andersson här. En helt vanlig svensk familj som kommer från Mellansverige. Ursäkta mig här. Kan du garantera svenska folket här och tittarna, det här barnet, det är mitt barn det. Kan du säga det?
Ja.
Är det så att det är du som har penetrerat mamma Rune här och det är det som har genererat lilla Anskar som ligger och sover i dina vagnar? Är det så?
Ja.
Hur du vet jag tycker om ditt jävla skitbarn, vet du det?
Men det minns jag som oerhört plågsamt, faktiskt. Men, och jag har flera exempel. Det är inte så. En del saker är bra och ja, men det är ungefär som man kör en stand-up och så har man någon man känner och så tänker man, fan, det där var ingen bra gig jag gjorde idag. Det var liksom dåligt. För det är ju så med stand-up att det kan ju vara fantastiskt och så kan det vara halvkul av olika anledningar. Och så kommer vi in, åh fan vad roligt, tycker du? För det var ingen bra gig, säger jag. Mm. Och då blir de alltid besvikna. Vadå? Det var jätteroligt. Mm. Ja, men jag är mycket bättre. Ja, men vi ville komma in för att säga att vi tyckte det var fantastiskt.
Ja.
Och det är en bra grej att komma ihåg. Att man kanske inte heller ska prata om det. För man förstör upplevelsen för den som har tittat och tyckte att det är bra.
Mm.
Och man säger, det här anser jag var skit.
Mm.
Om du tänker på någon film eller tv-serie som du gillar jättemycket och så hör du upphovsmannen säga, det här är en av mina sämsta. Då blir det ju lite så här, fan, attack mot mig. Jag tycker att det här är genialt.
Ja, visst.
Har jag dålig smak eller? Mm. Så.
Men sen tänker jag mig också att just det ditt skrå som är i 90 fall av 100 om man kollar på ditt CV så är det ju, har du haft en regissör, du har haft liksom en manusförfattare, alltså du har haft producenter som kanske har velat någonstans, så att även om du gick in i rollen i syfte att göra det bästa du någonsin har gjort, så är det så jävla mycket annat som du inte kan påverka.
Ja, men så är det. Jo, jag kan påverka lite för jag kan ryta ifrån, men
sällan är klippning och sånt, antar jag.
Nej. Ja, jag kan ju komma med något förslag. Om regissören är öppen och testar så, och tycker att det är kul. Så det har väl hänt. Men jag försöker också låta folk ha sitt jobb i fred. Det är ju jävligt jobbigt med någon som ska lägga sig i hela tiden. Det blir väl jobbigt om man upplever att oj, här är en person som är tondöv för humor till exempel. Om det ska vara roligt. Mm. För det kan jag se att de klipper. De kan inte förstå till humor. De klipper kanske in mycket närbilder i en humorsekvens när det ska vara två bild. Det är alltid roligare i två bild när man ser båda skådespelarna och man ser tajmingen mellan.
Fan,
det blir alltid roligare än om du klipper upp det med närbilder.
Aldrig tänkt på.
Ja då. Och det är därför också sådana här klassiska Helan och Halvan, så här, alltid, det är ju liksom helbilder och så snubblar de runt och det är ju väldigt mycket tajming. Den klassiska liksom plank. Snurra med plankan och ducka. Alltså det är ju koreografi och det är ju fortfarande så när man gör komedi att det är lite koreografiskt. Mm. Det försvinner oerhört mycket när man klipper upp det. Och så skapar man någonting som är, om man inte är jättebra klippare, så gärna lite luftigare. Jag tror även i Solsidan så det är ofta två bilder där.
Mm.
Man ser minst två skådespelare i bild.
Men vet du alltid, så kanske en konstig fråga, men känner du tagningen liksom att så här, ja men det, här satt den och blir det alltid den tagningen som du trodde?
Nej, det vet jag inte. Ja, men jag kan känna ibland att där kom jag åt något, men också väldigt ofta har jag känt, har jag inte riktigt sett. Jag kommer ihåg när jag gjorde en komikers uppväxt, så gjorde jag en tagning, jag tror jag stod på en scen och skulle gå backstage. Och så var jag liksom uppfylld av att stå på scenen och så går jag av scenen till helingspatienten och så börjar jag noja, tror jag. Och så när jag har tagit en tagning så, men vänta, nu kommer jag på en idé. Ja, men jag tänker att jag står på scenen och är high och sen när jag går så ser man liksom i ansiktet hur jag gradvis faller under promenaden. Sen när jag kommer fram till henne så är jag helt tom. Men det var ju precis det du gjorde. Då hade jag omedvetet precis spelat det, men trodde att jag kom på en idé efteråt.
Okej.
Så, och det hänger väl ihop med att när man är som bäst framför kameran eller på en scen, då håller man inte på och tänker på vad jag gör så mycket.
Mm.
Man kan ha lite sådär, givetvis. Men oftast försöker man kanske förlora sig mer i scenen och då uppstår sådana här märkligheter som att man, har jag redan gjort det? Ja, titta på tagningen. Så, ja, just det, fan, det gör jag ju. Ja, då har vi det.
Fan, vad intressant.
Ja, det är faktiskt hur hjärnan spelar spratt med en, liksom.
Ja. Fan, missad följdfråga på det vi pratade om förut, men just det här med liksom vilka tagningar som blir bäst och att släppa kontrollen till någon annan. Jag menar, alltså ditt kontrollbehov är ju liksom, folk har sagt att du har ett väldigt stort kontrollbehov.
Mm. Ja, men det kan uppfattas så, men det är snarare så, för jag kontrollerar inte människor eller jag talar inte om för dem vad de ska göra. Jag står inte i redigeringen och skriker och ska klippa. Däremot så kan jag väl, när jag märker att när jag märker att det slarvas, så kan jag bli hård. Ja, och det är ingen, ja, det är väl lite kontroll. Men det har att göra med att, det är väl att jag är till viss del en kontrollperson, men det har också att göra med att jag kommer en gång längre fram då stå till svars för det här. Så personen som kanske kan gömma sig när det är premiär, det kan inte jag göra, utan jag måste då slåss för det. Och då kan jag tycka att det, då är det legitimt att säga vad man tycker.
Mm.
Men det, jag, om det är någon person som driver något hårt som jag inte begriper eller så, så det är inte så att jag liksom, då försöker jag förstå.
Mm.
Så ja, jag kan uppleva som en kontrollperson, men det låter extremt negativt och jag kan inte riktigt se mig som en sån, för de som jag märker jobbar hårt och lägger ner sin själ och ger mig förtroende, de brukar jag inte, då kan de få mig att göra vad som helst nästan.
Mm.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Du gör 4 gig på Norra Brunn i veckan i skrivande stund.
Ja.
Hur mår din stand-up?
Min stand-up är... Ja, men nu är jag nere. Jag har haft... Det är just, jag la ju av. När var det? Det var innan pandemin. För jag gjorde en turné, min sista turné. Var jag tvungen att avbryta. Jag minns att jag stod i Kalmar. Körde. Jag är som ett urverk på scenen. Och för första gången i mitt liv så började jag vackla. Det var som att jag stod på en is och började spricka. Så texten liksom gled isär. Jag kan inte ge någon bättre bild. Så jag hade liksom svårt att, vänta nu, vad sa jag? Inte att jag tappade texten, utan mer att de gled isär. Jag tappade liksom tråden. Och det var jätteläskigt. Jag var helt utmattad. Mm, och sen skulle jag köra i Jönköping och så vet jag att Emma Bukt var, skulle komma och kolla. Jag satt i receptionen på Vox Hotel. Och då var det, tror jag, en halvtimme innan jag skulle stå på scen. Jag satt fortfarande bara och grät. För jag var så trött. Mm. Och så kom hon så här. Och sa, men du kan ju åka hem också. Så bara, vadå, kan jag väl inte göra? Jo, kan du väl. Bara sätta på tåget. Ja, men publiken. De vill inte se det här. Så 10 minuter senare satt jag på tåg i Stockholm och ställde in. Och sen la jag ner, tog en lång paus. Och sen kom pandemin. Så det blev ingenting heller. Och då tänkte jag, nu har jag lagt av. Men så saknade jag det där. Det är ändå ett forum för en komiker att hålla på. Även om man inte så här, jag ska satsa på att bli någon billbör. Utan det är ju att hålla instrumentet varmt. Så jag började igen. Så tänkte jag ska sätta igång. Och så fick jag covid. Och så rök mina datum. Och så kom sommaren. Så nu har jag satt igång igen. Så jag har ju inte riktigt material. Och det är ju svårt. Jag har lite, men det är också... det första man måste tänka så här, var står jag? Och vad är det jag tänker på? Vad är det som stör mig på riktigt? Inte hittar på stör, utan vad är det jag går och vissa saker tänker man, ja men det där kan man inte prata om på det sättet. Så här, då måste man fundera på hur ska man vinkla det? Och det tar lite tid. Så där står jag.
Okay. Mm.
Men det finns inget annat sätt att komma framåt än att gigga. Så... Och jag kan göra ett bra sätt nu, det är inga problem. Jag har ganska många bra grejer. Jag kan också lyfta loss vissa delar som är bara något skämt i något gammalt. Och så bygger jag något nytt runt det. Det har jag gjort många gånger. Mm. Det tror jag många komiker gör. Att man har en, tänk, i den där långa roliga som jag nu har bränt sönder, så är det ju en grej som fortfarande som jag älskar. Bara tar jag ut den så kanske jag sätter någon annan person i den och att jag gör om den. Mm.
Men du, det här i Kalmar när texten glider isär för dig, det låter ju som klassisk utbrändhet.
Ja, det var en klassisk utbrändhet. Jag gick in i väggen helt enkelt. Och det var vinter, jag var ensam. Kalmar var becksvart. Jag bodde i en hotell där det var mörkt bara. Det var i vattnet, så det var svart utanför fönstren. Satt 3 ryssar i receptionen och drack sprit. Och så var deppigt och det regnade. Och jag drog min rullväska. Då hade jag ju kört många gig innan själv. Man får passa sig, det går inte att köra för mycket. Jag hade bokat på för många gig. Jättetacksam över att Emma sa det hon sa. Det var som befrielse att få åka hem. Mm. För det också att det blev en paus, så det kunde bli så att jag typ inte körde mer. Och det är också skrämmande efteråt. Så här, men gud, man får inte köra så att man inte vill hålla på längre.
Det var väl ändå, alltså du var ute på någon slags, ni kallade det för tryout-turné typ?
Ja, det blev så. Det är nämligen så, hur ska jag börja prata om det här då? Jo, men det är, jag skrev den föreställningen, med föreställningen om att livet, nu går jag in i en ny fas, nu blir livet så här. Och sen så skrev jag allt material och gjorde det. Och sen när jag väl ska börja spela så händer saker i mitt liv som gör att allt jag säger stämmer inte.
Okay.
Men det är saker jag inte kan prata om. Och då kände jag bara, jag kan liksom inte. Ja, och då fick jag ju hålla på och lappa om det där för att inte liksom stå och ljuga. För det kan jag inte göra, utan det måste ändå vara sant. Men jag måste göra om så mycket. Och då tyckte jag inte att det var fair att jag ska bli granskad. För jag vill inte ha en recension varje dag som säger att och så vet jag, ja jag vet, men jag har saker i mitt liv som gör att det blir det om man är recensent, men publiken skrattar i läppen av sig, vilket är det enda som räknas. Och då tänkte jag att om de skriver varje dag, nu ska jag säga att det var många som skrev och jag fick jättefina recensioner, jag fick någon 5 sådär, men jag fick också någon sur. Och då tänkte jag, nej, jag ska inte ha det. Jag ska ha roligt på scen och jag ska använda liksom skratten och glädjen och få en positiv vind. Så jag tog bort, jag sa liksom, jag vet inte, det är en tryout och inga recensenter bjuds in. Och då får de inga biljetter gratis, kommer de inte. Så enkelt är det. De vill inte betala en krona för att gå och jobba. Så då blev det så. det var ett sätt för mig att kunna liksom överleva. För det var tufft.
Mm.
Man ska inte göra så att man ska sitta och gissa hur livet ska bli. Det var en lärdom jag drog, utan vänta till saker och ting har skett och sen skriver du.
Okay.
Men och det var kanske också det som gjorde att jag brände ut mig. Att jag kämpade med att göra om föreställningen under liksom turnén.
Mm.
Och jag vill verkligen säga att det var inte så att jag stod och körde för tysta salonger, utan det var ju skratt precis hela tiden. Det är ingen som märker. Men för mig är det en jättestor skillnad.
Mm.
Och om man går emot det i långa loppet så blir man tråkig.
Mm.
Så det där, det...
Men hur liksom, alltså...
Men jag fick liksom, det var väl någon, vad är han i DN, skrev liksom att jag var fraktfull mot publiken. Han fick inte komma gratis, så han skriver då en diss av mig som min attityd mot publiken. Jag tänkte så här, gud, den här människan har ju fan ingen koll alls vad han skriver om.
Mm.
Det är helt andra saker som gör att han inte är inbjuden att recensera. Men han kan ju recensera om han vill. Det är bara att gå dit, köpa en biljett och sätta sig.
Mm.
Ja, och då blev jag faktiskt lite irriterad. Jag tänkte, vad fan det där är... Du är sur för att du inte blev inbjuden. Och så skriver du liksom en icke-artikel. För det var verkligen så här... Jag undrar om någon begrep vad han pratade om. Det var väldigt internt.
Mm.
Men ja, apropå att få dålig respons.
Ja.
Sånt där får man bara ta, tänker jag. Så ja. Får jag gå vidare. Ja. Jag vet ju anledningen själv.
Ja, det verkar gå så där, Johan.
Alltså, gå vidare.
Eftersom du typ minns ordagrant vad
ja, han skrev. Men jag minns alla oförrätter. Ja. Alla dåliga recensioners formuleringar minns jag. Jag minns min absolut första recension, tror jag.
Okej. Okay.
Endast Johan Rheborg står för de svagare inslagen. Jag tror att det finns ingen artist i världen som inte minns
sågningarna.
Nej,
okay.
Men
så kan det vara. Mm. Det finns ju också en...
Ja, men det som gör att jag kanske minns och brinner för här, det är att han har fel.
Mm.
Det finns en tydlig anledning. Jag är inte nojig i största allmänhet. Jag är inte ängslig, utan jag genomgår en kris som jag inte såg komma. Ja.
Mm.
Och vad ska jag göra? Sluta jobba? Nej.
Men det där, det kanske angränsar en grej som jag är nyfiken på nästan för egen skull. Men jag menar, du har ju varit väldigt öppen med, eller väldigt öppen, men du har varit i perioder öppen med liksom att du mår piss.
Ja.
Ja. Fattar du nu vid 59 års ålder vad det kommer sig av?
Ja, det vet jag ju. Alltså, det är ju en depression. Den... Det är ju ingenting man bara vet var det kommer ifrån och så är det löst. Utan den finns ju där.
Okej.
Okay. Och den kan utlösas av... Den är ju helt frikopplad från mitt arbete. Det är så kortvarigt kan man ju bli deppig över liksom, om man skrivs ner. Men det är ju ändå en ganska kort period.
Mm.
En depression är ju någonting helt annat. Och den kan ju triggas under liksom, snarare av att man har en high. Att det går bra och att det är kul. Då kan jag hamna i depression för att det är så flyktigt.
Okej.
Okay. Jag vet inte. Och sen, det finns ju också mycket i det privata som har med det här att göra. Och som inte liksom, angår någon annan än mig. Så att, eller mina närmsta.
Mm.
Men jag skulle säga att en depression är ju inte liksom kopplad till huruvida det går bra eller dåligt. Det är bara titta på de som har depression som är väldigt framgångsrika. Man kan ju undra sig, varför deppar du? Jag brukar alltid tänka på George Michael. Han var som störst, tror jag. Så stod han och visade kuken för en polis i Central Park och mådde piss. Och tänkte man, så, varför då? Du har bara hitlåtar och hur mycket pengar som helst. Det har inte med det att göra.
Nej, just.
Mm. Så det går liksom inte att jobba sig bort från en depression genom att vara framgångsrik. Snarare så gör det att man blir ännu mer ensam och att depressionen kan nog bli ännu större.
Mm. Men ser du någon tendens? Kommer de mer sällan med stigande ålder, eller?
Nej, jag vet inte. Det är väl så att jag kunde ha, jag minns ju att jag hade det förr i tiden. Nu för tiden är man ju mer liksom lyhörd för det där och kan liksom söka hjälp och få hjälp. Men jag upplever att så har det inte varit alls tidigare. Jag minns att jag körde hem från mitt jobb på rally-tv som det hette. Det var Strix Television. På 90-talet. Och då körde jag hem en kväll på motorvägen. Och då kom depressionen typ vid Mörby centrum. Och när jag var vid Lahäll så var den framme. Det var som att jag föll hela vägen. Mm. Så bara, fuck, nu är jag depression. Så var jag deppig. Men jag minns inte att jag gjorde någonting åt det. Det finns ju hjälp att ta. Det finns mediciner man kan ta. Så det hjälper ju.
Och det har du testat?
Ja. Mm.
Men du, vad jag inte visste innan jag drog igång med researchfasen för det här var hur ovälkommen du en gång kände dig i stand-up-världen. Ja. Att du tyckte att det var tufft.
Ja, det var väldigt skakigt i början och tydligen otroligt provocerande. Jag fattade aldrig det förrän jag varit knivhuggen i ryggen. Liksom. Men jag har inte glömt det, kan jag säga. Det finns vissa jag inte jobbar med. Mm. Många av dem har också blommat ut i andra sammanhang och uppfattas som mindre sköna av den allmänna befolkningen. Så jag säger inte mer än så. Okay. Så de har någonstans levt upp till den känsla jag fick av dem. Mm.
Mm. Jag går igenom alla komiker som har blivit.
Ja, jag förstår att du gör
canceled.
Det. Men det är en del vet du kanske inte vilka det är. Men ja, det var väldigt konstigt. För jag har aldrig varit med om det förut. Att man liksom bemöts så på det sättet. Och en del av dem, ska jag säga, är inte kvar i branschen heller. Det är ju ganska vanligt däremot. Att de har haft väldigt mycket fokus på andra människor och inte på, mycket på sig själv. Jag var lite oförberedd på det bara. Men jag hade, fick ju många vänner ganska omedelbart. Så att det funkar i alla fall. Men det ligger faktiskt kvar än idag. Mm. Så kollar jag alltid vem jag kör med. Och är det någon så då kommer jag inte.
Nej. Det som, alltså nu kanske lyssnarna inte fattar ett piss, men det Nej. Som hände var att du kände dig, alltså du blev faktiskt baktalad av kollegor då, inom citationstecken.
Baktalad? Jag satt med människor och vi satt och tjabbade bakom scenen, så går de och skriver på internet, vilket as är att man borde slå sönder mina ben så att jag inte kan stå upp. Mm. Alltså det, jag bara, vad fan är det här för jävla idiot? Mm. Och då hade de upplevt att jag inte hälsade på dem. Men det var så här sjuka grejer. Att jag liksom, nej, jag hälsade, men jag var nog ganska nervös. Jag skulle upp på scenen. Så här, jag är ju fokuserad på det jag ska göra. Inte på att vara social, men var absolut inte otrevlig. Och jag hälsade. Jag har alltid varit väldigt artig. Ja, men det var, och det var inte en gång, utan det var flera. Jag har aldrig varit med om något liknande, Nej. Någonsin faktiskt.
Det ska ju vara ett vänligt, alltså jag tyckte ju när jag började med stand-up att det var ett så jävla vänligt gäng som satt där på Big Ben eller i köket på Norra Brunn.
Ja, det här var varken på, Norra Brunn några kanske, men framförallt var det ju, det var på klubbar som inte finns längre. Mm. Det var inte ens på Big Ben, där har jag kört flera gånger och där har jag aldrig blivit dåligt behandlad. Mm. Även om det är gratis så sitter en och annan öl. Jocke och dra bira liksom och så här. Det kan vara rätt speciell stämning där. Jag har aldrig varit med om att det har varit att jag blivit illa behandlad där. Mm.
Men idag då? Nu är du välkommen och omhuldad.
Nej. Jag vet inte.
Känner du dig som en Nej. Outsider?
Ja, det gör jag väl. Men det är ju, ja, det är, nej, outsider. Nej, det kan jag inte säga att jag känner mig som. Men jag känner mig, jag är liksom aldrig cool. Så här, ja, det här är baggis. Alltså det finns inte. Om jag känner så, då lägger jag nog av, tror jag. Jag konstaterade senast, var det förra veckan jag körde, att fan, jag är fortfarande nervös. Mm. Jag är mer nervös för att gå upp på Norra Brunn än för att spela in en film. Mm. Då är jag aldrig nervös, för då finns det liksom tid att göra om och reflektera. På Norra Brunn så är det som att man kastas ut i elden. Det är fortfarande mer nervöst. Men också rätt kul, för man känns som att man lever. Mm. Och det är ju lite brutalt, för det går liksom inte att komma in där och tänka att jag ska softa. Utan är du inte rolig så skrattar ingen. Mm. Ja, det är ju en klyscha liksom, att det går i en minut max. Men det stämmer också, det är så. Och är jag inte, så fort jag inte är rolig, eller om jag kör material och så vet att det här är roligt och nu kommer jag att det här ska prova, så bara dör. Det är som att de känner, nu är Johan osäker. Mm. Och så blir de osäkra. Det är som att man, publiken speglas. Så länge man är, och då har jag ju alltid några så här safe skämt som jag drar. När jag då har testat en ny grej som inte flyger. För det gör det ju aldrig första gången. Sällan i alla fall. Som det liksom sitter direkt. Det har hänt någon gång, men väldigt sällan. Man får jobba om dem. Men, och då blir det alltid tyst. Men det gör mig noll nervös. För jag har skämt, jag kan vända det där och så kan jag vända genom att bara Ja, men jag tror jag sa sist jag kör något nytt. Ja, ni får väl ge mig, ni får väl ge mig det här. Jag skrev det eftermiddags. Nu vet vi. Ja. Och så skrattar de läppen av sig. För det är precis, de är osäkra. Så bara man någonstans erkänner situationen så får man ett skratt av det också. Och sen har jag några andra som jag har i bakfickan som jag kan dra för att få liksom...
Plocka upp det.
Plocka upp det och bara radera. Och så bara kör jag på igen.
Men är det kul?
Ja, det är skitroligt. Ja. Ja, det går inte att hålla på med det här om man inte tycker att det är kul. Det är ju alldeles för nervöst och slitet. Men det är... ja, men jag har gått ut från så här märkliga gig och varit helt så här high efteråt. Jag kommer ihåg att jag hade en företagsgig en gång som var en söndag förmiddag i någon aula för ett företag. Och när jag kommer dit så funkar inte micken, det finns inget ljus utan det är liksom fönster öppna. Och jag bara så här, fan ska jag kunna få igång dem utan liksom förstärkning av ljudet? Och då bara bytte jag, då tänkte jag så här, men jag börjar... Helt så här seamless, som att man inte vet att jag har satt igång. Så jag bara säger, vad kul att vara här, det är fel på micken. Så här, men det är... Och sen bara gled jag in i materialet väldigt, väldigt försiktigt. Så fick jag lite skratt och så gick jag på det. Så liksom pumpade jag upp dem. Till slut hade jag liksom storm där inne. Och då gick jag ut från det gigget, kommer jag ihåg, och så tänkte jag så här, jag är Stålman. Jag är fan Stålman. Det här var inte lätt, det jag gjorde. Det kan man känna att fan, det var ju... Det krävs några flygtimmar för att man ska liksom fixa en sån där grej.
Men är det mer... Alltså är belöningen större än om du kliver av och har gjort liksom något, en föreställning, en pjäs eller?
Nej, det är samma kanske. Jag vet inte. Det är ju lite läskigt att köra själv. För jag tänker hela tiden på att jag har ett ansvar. Det är folk som har betalat, det är folk som sitter, om det är min egen turné till exempel. Jag har bokat av hela teatern, det här är eventet ikväll. Så jag känner ju ett jätteansvar att någonstans leverera. Jag känner inte att de har köpt biljetten, så nu är det bara bluddra, sen kan jag åka. Utan jag känner att jag har ett ansvar. Jag sitter och funderar på vad det är som är en kick då för att det är jobbigt att göra, det är jobbigt att skriva, det är rätt tufft att turnera själv. Jag tror att det är när man står där och kör och det sitter och man får sån här pisk snatch skratt som jag kallar det för, det blir som en sån. Ja, det är ju en kick liksom. Det kan jag inte säga något annat om. Likadant man spelar komediteater och det sitter. Så det är ju häftigt. Det är sån här rockstjärna jag kan bli.
Det är dags för succémomentet. Frågor du garanterat inte fått förut.
Ja, spännande.
Min bonusgrabb ställde den här frågan igår. Jag passar vidare den. Vilket ord tror du är vanligast? Hej eller nej?
Nej.
Det är ju det.
Ja, det måste det vara.
Sorgligt va?
Ja, det är väldigt sorgligt. Ja.
Och för dig då? Vad säger du oftast?
Jag är en sån där som inte säger någonting.
Okej.
Okay. Ja, jag har förstått att jag tror att jag pratar mycket under ett möte. Men jag gör inte det, utan det är bara i mitt huvud jag pratar. Och grejen är den att jag får frågan, du verkar oerhört tveksam. Och du säger, nej, nej, nej. För du sa, det första du sa, så sa du en idé. Den håller jag på att bearbeta. Jag har redan satt igång i huvudet. Mm. Och då är mitt sätt att tänka, kan jag göra någonting av det här? Det är att liksom vända på den så här. Så under mötet pratar de och jag sitter bara tyst. Och sitter jag och tänker. Mm. Och så tänker jag, nej jag tänker. Och då kan jag vara jättepositiv. Fast jag framstår som att jag är negativ. Så jag säger alltid ja. Väldigt sällan säger jag bara, absolut inte. Men det kan bli ett nej. Men... Jag måste ändå ge varje uppslag en tanke. Kan det bli något? Och i så fall hur?
När på mobilbatteriet börjar du känna dig otrygg?
Så fort den är på 80% och går jag över på strömspar. Ja. Och använder jag VPN, då har jag ju liksom en tredjedel av batteritiden. Oh, så då bara sugs det ju ur direkt.
Vad använder du det till?
På wifi, sån här offentliga wifi och...
De ska fan inte veta vad du håller på med.
Nej, jag läste någon sån Edward Snowden för länge sedan. Han tipsade att det skulle vara VPN och det skulle vara LastPass och så köra alla password i. Han hade några, och alltid surfa på DuckDuckGo. Så då tänkte jag, han vet ju lite om det där, så då kör jag det.
Okej, okej.
Okay. Jag tror att man ska vara lite försiktig. Det är klart, det finns ju inga hemligheter här, men det där med... Det är lätt att liksom glömma bort det. Det går att göra mycket med det här, har jag förstått.
Jag har 213 lösenord i min telefon som telefonen tycker är otroligt otrygga.
Ja, det har jag också. Jag får massa varningar. Ja. Du bör se över. Jag tänker att det finns inte en chans. Jag har ju 100 olika
passwords. Exakt, exakt. Går det att ha ryggsäck?
Ja.
Ja. Det tycker jag. Du har ingen ryggsäck idag?
Jag har inte det. Idag, men jag har. Ja. Jag har kameragrejerna i ryggen. Så jag tror en rygga också.
Jag vet.
Man bär den oftast på en axel däremot. Mm. Man går inte runt med den helt på ryggen. Då ser man ut som en, liksom en sån här, som ska placera en bomb.
Det är ju det jag gör tyvärr.
Okej, okay. Jag går med den på en axel. Då är det som att jag är inte militant fundamentalist.
Nej, jag skulle inte ta dig för det ändå tror jag. Men du, jag är så jävla glad att du kom tillbaka.
Ja, vad kul att få komma hit.
Tack ska du ha.
Tack ska du ha.
Och som en händelse har ju då en man som heter Ove turnépremiär i veckan som det här avsnittet går ut. Sök på DuckDuckGo och du ska finna. Producent var briljanta Ninni Westin. Charmanta Acast ger ut Värvet som leds av mig, Kristoffer Mankemang Triumf. Om en vecka kommer det bland annat att låta så här i podden.
Jag älskar när du tar ut mig. Jag älskar när du överraskar mig, ger mig guldnaglar. Och jag har aldrig haft det när jag gör köttbullar innan. Det är du som har satt fart på mig. Jag älskar när du gör frasa till det och jag blir lite hallå goddag så här och får lite såna. Jag skulle sluta med det, vet du vad? Då skulle jag kunna lägga mig ner och bara dö av tristess.
Ja visst, är det äntligen dags för Marianne Mörk. Vi hörs då om inte för. Stort tack för idag. Hej. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.